Det är torsdagen den 9 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. På söndag är det 3 månader kvar till valet. En något splittrad nation ska åter försöka samla sig för att välja representanter till riksdag, regioner och kommuner. Hur kommer det gå? Vad tycker väljarna just nu? Och vet vi någonting om hur de har förflyttat sig under mandatperioden? Det är dagens ämne och med mig för att försöka reda ut lite det av detta har jag en trio sakkunniga, nämligen Louise Stenberg, konsult på opinionsföretaget Axiom, Torbjörn Hollö, ekonom på LO och Per Rosenkrantz, före detta opinionschef på Moderaterna, numera också konsult på Nordic Public Affairs. Varmt välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Tack, tack.
Jag tänkte vi ska börja med läget idag. Det är som sagt 3 månader kvar till valet, ganska precis. Opinionsmätningarna kommer förstås tätt. Den senaste som fick så riktigt stor uppmärksamhet var förstås SCBs majmätning som beskriver väljarrörelserna under våren. Men jag tänkte vi ska börja med något väldigt dagsaktuellt. Det är något du Per skrev på Twitter idag som är uppmärksammare. Och det är ju att i och med dagens mätning från Novus så går högeroppositionen, som den brukar kallas, om vänstersidan både i Novus och det som kallas poll of polls, där man då så att säga väger samman alla resultat. Per, hur tolkar du det? Är det ett tecken på att det börjar bli riktigt tajt nu inför valet, eller vad tänker du?
Ja, det är ett tecken på det. Det är ju så att det långa ordets korta mening är ju att Magdalena Andersson fick en flygande start på sitt partiledarskap och sin statsministerroll. Inte nog med att man bildade en regering utav Miljöpartiet, utan man fick i början också hantera 2 kriser. Pucken på pandemin i början på året. Och sen när den var över så kom invasionen av Ukraina. Och det har gett regeringen en jättestor kommandohöjd. Det är en samling kring flaggan. Och den flaggan är Socialdemokraterna i Sverige. Mm. Och väljarna bedömer också att man har hanterat situationen väl. Och det gjorde att i mars, då, om man tittar i mätningen, då låg Socialdemokraterna runt 33, kanske 32 procentenheter. Och det regeringsalternativet ledde stabilt runt 52%. Och det fanns liksom ingen mätning som gav då oppositionen övertaget. Så det var ju jämnt, men det var jämnt till S hela tiden. Sen dess har det ju hänt saker, och det är ju att inrikespolitiken långsamt börjar komma tillbaka. Och kanske också regeringsfrågan växer lite, det kanske vi återkommer till. Och jag tycker det är skiftet vi börjar se nu. Nu har det kommit då en SVT Novus som är en väldigt omfattande och stor mätning som faktiskt ger att det är helt jämnt och ett litet övertag då till då det oppositionens regeringspartialternativ. Och i skuggan av allting har ju också Liberalernas situation starkt förbättrats. I mars låg de på runt 2-2,5 procentenheter. Nu ligger de närmare spärren, och i poll of polls då, på grund av deras vägningsmetod, så har de faktiskt nu 4, vilket ju skulle ge 182 mandat till Ulf Kristerssons regeringsalternativ och 167 mandat till Magdalena Anderssons eventuella då regeringsalternativ. Ett annat sätt att se på det är väl att det är helt jämnt, helt enkelt. Och ja, det är game återigen i svensk politik, enligt de senaste mätningarna.
Det var värst vad det var uppåt från Moderaternas före detta opinionschef.
Men jag blev lite uppjagad. Man dras ju in emotionellt. Jag är objektiv, men jag dras också in.
Ja, dras in vart du vill. Det är bra det. Så är det ju. Alltså, en extern kris är ju sällan fel för en sittande regering. Det brukar den historiska visdomen säga. Tänkte hoppa över till dig, Louise, och vi tittar då på SCBs mätning som då tittar då jämför med hur utvecklingen varit sedan november förra året, det vill säga ett halvår. Så är det ju som, precis som Per säger, att Socialdemokraterna har ju ändå under den perioden gått fram kraftigt. Vad har du att säga om orsaken till det? Är det samma som Per säger, eller har du några ytterligare förklaringar till detta?
Ja, men jag håller med i väldigt stor del av det som Per säger. Och det har ju de här externa faktorerna väldigt mycket som ligger eller som gagnar Socialdemokraterna och har gjort det under den här våren. Det som SCB inte riktigt fångar in ändå, det är ju det tapp som vi börjar se i många andra mätningar just nu senaste veckorna, där de inte riktigt har den här stabila uppgången igen, som ju har varit, som Per sa, mycket för att det först fanns en Stefan Löfven avgår-effekt, sen en Magdalena Andersson tillträder-effekt, sen en invasionseffekt. Allt det har ju byggts på så att man har blivit den här fokalpunkten i svensk politik under längre tid. Men nu ser vi att det börjar, den här honeymoon phase som man pratar om, kanske börjar att avta lite grann, och att vi där ser ett litet skifte. Och jag tror också att det hänger ihop lite med hur regeringsunderlagen ser ut just nu, där man kanske förstår lite grann att det inte är bara positivt att S går fram väl mycket om det sker på bekostnad av C, M, P och V.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi släpper väl in Torbjörn då och hör om det är lika uppåt på det hållet. Torbjörn, låt som du ska vara lite orolig, eller din sida ska vara lite orolig om man ska tro Per här. Är ni det? Eller spanar du likadant när det gäller opinionen?
Jag har kanske inte riktigt det engagemanget som jag känner, att jag känner någon oro. Men jag hänger på det som Louise sa på slutet, som jag tror egentligen det centrala. Det är ju att S har ju stärkt sig väldigt kraftfullt på bekostnad av sina samarbetspartier. Det såg man nu i SCB:n när att man plockade ju 2 procentenheter från Centerpartiet och 1,5% från Vänsterpartiet och ett antal tiondelar från Miljöpartiet. Så att det är ju väldigt mycket liksom man blandar korten i samma kortlek. Alltså man adderar inte så mycket, utan man stärker sig på kostnad av sina samarbetskamrater. I SCB:n så tog man i sig, man tog lite grann på Moderaterna, och det är ju viktigt. Alltså att plocka 2% för Centerpartiet kan man både ha och mista, utan det är den här 0,5% för Moderaterna som är det som kan avgöra regeringsinnehavet framgent förstås. Och jag tänker väl att S är ganska nöjda, och även om de nu ser att det kanske inte är så realistiskt att man kommer ligga en bra bit över 30, men även om man går ner mot 30 så tror jag att man är ganska nöjda med sin egen siffra. Utan jag tror oron ligger väl att Miljöpartiet ligger väldigt pyrt till. Och att det är sällan uppskattas av samarbetspartier när man äter väldigt mycket av dem. Och det gör ju S nu från Vänsterpartiet och Centerpartiet.
Mm. Jag ska fortsätta med dig, Torbjörn. Nu fick ju Per svara på det, dagsformen så att säga. Louise pratade om det senaste halvåret. Om vi för din del då pratar då väljarrörelser under längre tid, alltså hela mandatperioden, flera år tillbaka. Vad skulle du säga är någonting som du tycker man ska tänka på där? Vad är det som har hänt sen med oss väljare sedan 2018 som är viktigt att förstå?
Alltså det som är intressant är att Sverige har ju avvikit från i princip alla andra länder när det gäller liksom struktur för vilka som röstar på progressiva partier. Om man beskriver S och samarbetspartier som progressiva partier. I många andra länder, Frankrike, USA och så vidare, så har ju man skiftat väljarbas sedan flera årtionden tillbaka. Det vill säga att arbetarväljare har i större utsträckning gått till högerpartierna och mer välutbildade storstadsväljare har gått till de progressiva partierna. Det skiftet har vi nu i Sverige. Sverige stack ut rätt så nyligen för att det inte hade skett. Men nu måste vi väl ändå säga att vi har det skiftet, och det kan man illustrera på massa olika sätt. Jag tycker att SCB har ju börjat fråga i sin undersökning sedan, jag tror det är tredje säsongen, man frågar om yrkes, alltså man kollar vilket yrkesgrupp man tillhör och hur man röstar. Jag tycker den är superintressant. Det är nästan ingen annan som kollar på den. Jag är superförtjust i den. Och den visar ju egentligen, när man tänker att det blåa blocket inklusive Sverigedemokraterna sticker ut genom att de är superstarka när det gäller högre chefer, och de är superstarka när det gäller personer som jobbar i yrken som alltså bygg- och tillverkningsyrken. Så att, alltså tänk Metall, Unionen i viss utsträckning. Medan då S med samarbetsparti är superstarka bland akademiker. Det är liksom där man, alltså, S med samarbetsparti har över 60% av akademikerna definierat som längre högskoleutbildning. Det är ju exakt samma struktur som har skett sedan många år tidigare i andra länder. Det vill säga välbetalda chefer, företagare och liknande fortsätter rösta borgerligt, men akademikerna, urbana akademiker, de byter till progressiva partier, och medan då framförallt manliga arbetarklassyrken byter till högerpartier. Så att jag tycker det är skitspännande att att samma sak som har hänt i andra länder nu händer i Sverige.
Vi fångar upp den pucken och tar den vidare då. Kan ju Per börja, du kanske har väl antar jag gjort liknande iakttagelser. Vad tänker du om det, och varför har det skett i Sverige just nu och inte tidigare? Eller, och varför sker det inte senare så att säga? Vet vi någonting om det?
Det Torbjörn säger är ju jätteintressant, och den enkla svaret är ju Sverigedemokraterna. Jag växte upp i Ockelbo. I EMU-omröstningen var jag en av de här kampanjarbetarna som skulle åka runt och specifikt utsänd för att prata med fordonsprogram och tekniska program, yrkesförberedande gymnasieprogram med ungdomar om varför vi skulle gå med i EMU. Mm. Det var så att säga ett svårt projekt. Och då tänkte jag redan då att de här som sitter i klassrummen, de kommer inte rösta på Moderaterna av sociokulturella skäl kanske. Men de är ju egentligen inte socialdemokrater. Men det fanns inget parti för dem. Sen kom Sverigedemokraterna. Och det är det vi ser i Ockelbo, ju Sverigedemokraterna har ju fördubblats nästan i varje val. Det är det som påverkar. Om vi tittar bland unga väljare har ju Socialdemokraterna ett lägre stöd nu än tidigare, och M är det största partiet, och det är glädjande för M, men en förklaring är ju att det finns en grupp unga, särskilt manliga tidigare som skulle ha varit socialdemokrat, som nu då röstar på Sverigedemokraterna.
Men Per, får jag bara avbryta det där? För det där förklarar ju bara halva det som Torbjörn Spik skriver. Det här med att medelklassen och akademiska medelklassen går åt vänster och storst. Alltså, hur kommer det in i den här leken så att säga?
Ja, och där tror jag det är en... Jag tror att det påverkar. Alltså, det har lite med saken att göra för Sverigedemokraterna sen. Jag tror det stora rörelsen här, och då skulle vi behöva titta på långa dataserier, beror lite på de nya regeringsalternativen. Det har accelererat detta. Det vill säga ett höger regeringsalternativ där Sverigedemokraterna ingår är mindre attraktivt för en grupp väljare som är liksom mer mitten eller vänsterlutande. Och på sikt så påverkar det kanske hur man även ser på andra frågor. En gång i tiden var det ju alltså så att Madrid och Stockholm var de två huvudstäder egentligen i västvärlden som var borgerliga. Och här har vi kommer kanske in på Stockholm senare, men det är ju en tydlig trend som går vänsterut helt enkelt i väljarkåren. Och jag tror det beror lite på den här regeringsfrågan. Det kan finnas andra förklaringar också som har att göra med liksom att man ser andra värden i politiken för att man själv har det så bra. Så de materialistiska frågorna blir mindre viktiga och identitetsfrågor blir mer viktiga. Men på något sätt i svensk politik så är den stora identitetsfrågan förhållningssättet till Sverigedemokraterna. De andra frågorna bubblar upp ibland kring feminism och miljö. Men det är det som är, liksom, det är där vi kan ha en konflikt. Så jag tror det är ganska styrande.
Vidare till Louise. Per och Torbjörn verkar ensam om den här utvecklingen. Är du också, och vad har du att säga om den?
Ja, nej, men jag såg de här roliga siffrorna som vi pratade om just nu igår också. Jag har inte hunnit grotta mig jättemycket i det, men jag tänker att det också handlar lite om det kanske Torbjörn är bäst på att svara på, men vad man lägger i vilka som är akademiker och inte. Alltså, är det både studenter som pluggar nu, eller att man har en akademisk utbildning i grunden, och i så fall också vilka utbildningar? För jag tänker att där finns det ju väldigt stora skillnader inom vilka som är akademiker, hur man ställer sig. Men jag tror också att det finns ju kanske mer hos akademiker än hos andra, om man tar den här stora gruppen då och är lite generös med vilka man släpper in i det begreppet, att det finns ju lite mer urbana, lite mer globalistiska värderingar som ju tenderar att gå mer åt det som vi idag i svensk politik har som mittenalternativ. Men där vad som är mitten idag inte är helt uppenbart för många väljare, utan att det har ju segmenterat sig mycket tydligt att Liberalerna går mot höger och Centerpartiet går mer åt vänster. Och då kan det nog vara så att det finns en hel del akademiker som egentligen är centerpartister, eller den här stora ökningen som vi ser nu hos Socialdemokraterna, att de har lyckats fånga den just nu. Men om det är en bestående trend eller om det är någonting som vi ser att det kanske beroende på hur alternativen visar sig framåt, om det är något annat parti som tar en mer tydlig mittenroll och ser hur den blir då.
Vi får se hur det blir med det. Det är en intressant utveckling som många har tagit. Jag tänkte att vi ska fortsätta prata mer specifikt om valet. Och då har flera av er redan nämnt det här med regeringsalternativ. Och hur det ser ut och hur väljarna uppfattar det. Jag kan börja med dig, Torbjörn. Hur viktigt är det att man har ett tydligt regeringsalternativ? Du brukar säga att borgerligheten måste ha, en samlad borgerlighet brukar ha större möjligheter att vinna val. Det säger man vi i alla fall internt i borgerligheten. Nu verkar det vara problem på båda håll kanske med att hålla ihop sådär. Vad tänker du om det regeringsalternativets roll?
Ja, men jag tycker att det spelar roll, men kanske inte så stor roll som partierna själva ibland är rädda för. Men det är klart att det är en attraktiv fråga att gräva i. Och när det är på den borgerliga sidan så är det klart att det vore ju tjänstefel för S att inte liksom exponera det faktumet att borgerligheten kommer att vara väldigt beroende av SD. Och jag tror att M är nog väldigt glada så länge man i opinionsundersökningar är ett tydligt andra största parti. Det blir så länge som inte S kan liksom driva jäck med Kristersson och hävda att det är Åkesson som är statsministerkandidater, så tror jag att de är nöjda. Så jag tror att borgerligheten har stora möjligheter att exponera den splittring som finns på vänstersidan, för den rödgröna sidan, för den är ju på många sätt liksom udda, för att den är ju så, alltså ekonomiskt så är ju Vänsterpartiet och Centerpartiet de två partierna som ligger längst ifrån varandra. Alltså Centerpartiet är det parti som har mest långtgående högerpolitik i ekonomi, och Vänsterpartiet är det som har mest långtgående vänsterpolitik i ekonomi. Så att det är klart att det finns en enorm splittring där som bara väntar på att exponeras. Så att jag är lite förvånad att inte den exponeras mer tydligt av borgerligheten. Och sen tror jag att S också naturligtvis har en akilles här är ju att Vänsterpartiet och Centerpartiet och Miljöpartiet är ganska ense i många frågor där en överväldigande majoritet av svenska folket inte uppskattar. Det vill säga migrationsfrågor och liknande. Det är ju inte de tre liberala partierna när det gäller migrationsfrågor i varierande grad. Så att det är också en någonting som naturligtvis en mer skicklig borgerlig opposition borde kunna exponera och på ett sätt som är besvärande för S.
Men Tobbe, jag får bara fråga en sak där. Just Socialdemokraternas regeringskompetens, att man helt enkelt har ju ändå hållit sig kvar i 8 år nu trots väldigt mycket. Är inte det någonting som eventuellt skulle kunna tilltala väljarna, att man vet att, ja, men, säg vad man vill om sossarna, men styra riket kan de i alla fall för att de håller sig kvar. Kan det vara en fördel?
Ja, det är ingen nackdel förstås. Men jag tror att väljarna är mindre intresserade än partierna själva av det här vem tar vem-spelet. Det är min, men jag tror jag att både Per och Louise har mycket bättre statistik på. Men det är min absoluta känsla.
Ja, Per och Louise, är det någon som vill ta den bollen? Regeringsalternativets betydelse för väljarna?
Jo, men det har ju visat sig spela väldigt stor roll. Särskilt för de väljare som står och väger mellan alternativen. För de flesta väljare som byter parti byter ju inom, som jag tror Torbjörn var inne på tidigare, alltså de byter ju inom sitt eget alternativ. Men de väljare som står och väger mellan alternativen, för de är ju på sätt och vis liksom ett statsministerval, ett regeringsbildningsval också. Vad är det jag kommer få ut av detta? Och då tror jag en anledning till att det har fallit i glömska, det är lite för att det så stora andra frågor har funnits i vår omvärld. Men närmare valet kommer regeringsfrågan alltid tillbaka, för det är ju det som blir på så vis sakpolitiska innehållet. Och inför förra valet till exempel var det ett stort bekymmer för den dåvarande alliansen att man var mindre än de rödgröna i många opinionsmätningar. Och ja, då kom ju den journalistiska frågan hela tiden, hur ska ni då agera? Och då äts det upp, då får man behöva svara på det, och då var det olika svar, och så blir det svårare för väljarna att förhålla sig till. Och jag tror att detta kommer komma även för en så populär nu då statsminister som Magdalena Andersson, att ja, men okej, men hur ska du få ihop det här? Det kommer komma närmare valet. Och det är också en sån sak som kan komma att påverka till oppositionens fördel. I och med att paradoxalt nog så är den blåa och plus Sverigedemokraterna mer sammansvetsande som lag idag än den andra sidan.
En aspekt bara som jag tänkte bara nämna, det är ju som man tittar mandatperioden hur den gamla alliansen och de gamla rödgröna har utvecklats. Det förra valet var ju faktiskt väldigt jämnt mellan dem. De rödgröna vann ju bara med ett mandat, det är lite bortglömt idag. Idag så är ju skillnaden mellan de gamla blocken, jag tror med 5 eller 6%, så att det är uppenbart att den gamla alliansen har förlorat väldigt mycket på att man totalt sett på att man splittrades. Ja, bara en sak jag tänkte att jag skulle ha med. Louise, vad tänker du om det här regeringsfrågans betydelse och att samling kring det, vilken betydelse kan den ha?
Jag tror att man både inte ska underskatta eller överskatta den. Så att det ligger väl i bakgrunden hos många när man väljer att vad får jag ut av en röst. Och där ser vi ju väldigt tydligt att många som röstade på Centerpartiet i senaste valet som idag inte känner att de fick ut av sin röst det de blev lovade. Samtidigt så är det kanske mest intressanta här Sverigedemokraternas roll i flera valrörelser. 2010 och 2006 så var det ju väldigt tydligt att ja, men jag röstar på vilket parti som helst så länge bara inte i Sverigedemokraterna. Den ser vi ju inte riktigt idag, utan då kanske det är, ja, men jag kanske röstar på något av de alternativ som inte vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Att det ligger lite mer där som man väljer mellan. Men också återigen den här, de som känner sig vara mitten idag, att de inte har ett lika tydligt alternativ i mångt och mycket. Och det kommer bli väldigt intressant, för det är där valet kommer att avgöras.
Louise träffar en väldigt intressant punkt här tycker jag, och det är ju en liten X-faktor också. Hur mycket kommer Socialdemokraterna vilja att spela SD-frågan i det här valet? Och det var ju så att inför förra valet så tog ju Löfven det initiativet i Almedalen inför valet Rättsida om historien, och man gjorde egentligen SD-frågan till den stora frågan i valet. Och det har ju Magdalena Andersson inte gjort än. Och här finns ju även risker för S i och med att då distanserar man sig ännu mer från en stor grupp LO-väljare som faktiskt stödjer Sverigedemokraterna och så vidare. Så att hur man väljer att angripa SD-frågan från S i valrörelsen, det är en av de sakerna som jag kommer att hålla utkik på.
Ja, bara för att gå till det Louise säger, det här om mittenväljarna och så att säga marginal, blockbytarväljarna, de som står i valet och kvalet. Vad vet vi om dem egentligen? Vad är det de tilltalas av? Vad är det som kommer att avgöra egentligen var de stoppar sin röst? Är det plånboksfrågan eller är det SD-frågan eller är det några som har några 2 cents här som de vill slänga in?
Ja, men jag kan väl ta den bollen. Jag tror att det är nog lite fel att se det som en grupp. Det är väldigt många olika och därför är det väldigt intressant att titta på just den typen av grupp. För att det är väldigt olika typer av viljor och olika typer av bakgrunder som infinner sig där. Men vi ser väl att det är till stor del ganska urbana personer, inte lika mycket på landsbygden där man inte har bestämt sig vilket block som man vill lägga sin röst på. Sen så tror jag att det är en grupp också som ser en mer optimistisk syn på samhället i stort och som inte tycker om när Sverigedemokraterna pratar om det nattsvarta. Det känner de inte igen sig egentligen. Samtidigt som man inte tycker om det här som man upplever att Miljöpartiet kanske pratar om, att det är väldigt naivt att man ska ta in många fler invandrare och att man har plats för hur många som helst. Så att det är ju verkligen det här mitten, det är mellan alternativet mellan de två, och man behöver nog ha väldigt många tankar i huvudet samtidigt om man ska attrahera majoriteten av den gruppen.
Väljare som tar avstånd från både SD och MP, det låter ju precis som jag vet. Det mig partierna borde jaga. Det var faktiskt några liberaler som knackade på dörren för några veckor sedan och ville dela ut. Men jag sa att min fru jobbar på Liberalerna så jag har alla flygblad jag behöver. Torbjörn, vad tänker du om de här så att säga, mitten blockbytarväljarna som är en ganska heterogen grupp då, enligt Louise? Hur tänker de just nu, tror du?
Jag tänker att det finns en alltså det är alltid de vi har pratat om så länge jag har varit politiskt aktiv, alltså de här folkpartisterna som ibland kan hoppa över till S och sådär, liksom det har varit de som har varit avgjort valen, men min bild är att så jag är tillbaka till liksom de grupperna som jag totalt representerar. Alltså, detta är ju en stor förändring att de här grupperna, alltså löntagargrupper som jobbar inom LO-yrken, har blivit mycket mer rörliga. Man röstar inte bara på S, man röstar på andra partier. Vilket gör att det är en grupp som är på många sätt är EU LO-väljarna de nya marginalväljarna. Alltså det är de som avgör val. Det är inte längre kanske om min tes stämmer att akademikerna de här lite fina urbana, de har redan valt sida, de har redan valt liksom att hänga med liksom Magda och Annie, utan det är liksom de gamla klassiska LO-grupperna som tidigare var hästväljare för häst, det är de som avgör vilket block som vinner, tänker jag.
Det är mycket intressant och det är så, för det gör ju då att valmatematiken, eller så att säga väljarmatematiken, förändras väldigt mycket. En annan boll jag tänkte plocka upp, Torbjörn, du har redan varit inne på det här med att vi har sett en förändring i då social struktur på väljarna, men det är ju också så att väljarna också har delat upp sig ganska mycket efter kön, så vitt jag förstått, och det märks ju ganska tydligt framförallt på vissa partier. Betyder det någonting för hur partierna agerar eller för hur valet går? Vad tänker ni, Per, exempelvis, att kvinnor och män har börjat rösta mer olika än tidigare?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, det är en jätteintressant trend, och det är väl också en sån här, utan att utveckla för mycket, en sån här postmaterialistisk trend. Alltså att vi ser en, tidigare så var det ju, och det är ju fortfarande jätteviktigt att välja beteende, hur man bor, hyresrätt, bostadsrätt, om man äger sitt eget hem, vad man tjänar, vad man har för inkomst. Gällande LO, bara en inflikning. En faktor kan ju vara att fler LO-grupper nu jämfört med 10 år sedan har högre inkomster och därför är mer öppna för partiet till höger, så skulle man kunna säga om man är historiematerialistiskt inriktad. Men kön är ju inte på samma sätt, och därför är det väldigt intressant. Bland unga väljare är det här jättestort. Skillnaden är ju unga män och kvinnor ser på politik och sin egen identitet skiljer sig. Ungdomsbarometern hade en mätning som visar att den vanligaste identiteten om man ska beskriva sig själv som kvinna, ung kvinna, det är feminist och miljövän, och bland killar så är det game och sen var det typ aktieintresserad. Så att det finns ju någonting här. I valet kommer det vara viktigt så tillvida att högersidan måste se till att vinna lite fler kvinnor än vad man har just nu. Moderaterna har ett ganska jämnt stöd, men SD har ju en otrolig obalans. Och vänstersidan, eller S-sida, hur vi nu ska kalla rödgröna sidan, måste se till att vinna lite fler män. Och då är det nog män som tillhör LO-grupper, och för den borgerliga sidan och högersidan så är det kvinnor som tillhör den akademikergruppen. Ungefär så ser respektive sidas utmaning ut inför valet.
Mm. Jag kan tänka på att datingmarknaden kanske är ganska olag för ungdomarna också. Louise, samma fråga för dig. Det här med kön, vad spelar det för roll för hur partierna tänker och hur det går i valet? Om det nu spelar någon roll.
Nej, men jag håller helt med i den bilden som ger här. Och jag tror att alla partier egentligen tänker på de här frågorna. Men att en vanlig fälla som man kan hamna i är att man vill locka fler kvinnor och då bara lyfter kvinnofrågor. Och det ser vi att man inte riktigt vill, ja, det attraherar inte kvinnor att bara prata om det, utan det måste finnas någonting mer också. Och jag tror snarare att det handlar om vilken tonalitet man har för att fånga män eller kvinnor i olika åldrar, mer än vilka frågor det är som man väljer att lyfta fram.
Ytterligare en aspekt, det har vi varit inne lite på också, det är det här med stad och land. Jag tänkte fråga dig, Per, faktiskt, som gammal moderat. Moderaterna har ju alltid varit mycket av ett storstadsparti. Man har sett sig i Stockholm, har varit ens skyltfönster. Det finns ju en viss, så att säga, modernitet i det, liksom, att vara ett urbant parti. Om man liksom nu tappar Moderaterna i Stockholm, vad händer det då egentligen med den moderata självbilden när man inte längre är, när man liksom, så att säga, blir mer de mindre orternas parti kanske, relativt sett? Påverkar det, eller hur tänker du kring det?
Ja, det håller redan på att påverka. Det kan ju till och med vara så att bara för att dra det till sin spets då, Stockholms stad och län tillsammans har ett länsförbund, och tänk då om Västra Götaland och Skåne blir större länsförbund, för de har fler medlemmar, då får ju de mer inverkan på politikutvecklingen. Om man får fler riksdagsledamöter, påverkar riksdagsgruppen, påverkar jättemycket över tid och på sikt, så att säga. Och för att sätta det lite i perspektiv, 1982, då hade väl Moderaterna ungefär 24% i riksdagsvalet. Och då hade man 34% i Stockholms stad i riksdagsvalet. Det är när Moderaterna gjorde sitt bästa val 2010. Då hade man ju 30% i riksdagsvalet och då hade man 34% i Stockholm. Mm. Så tidigare låg Moderaterna runt 30% när vi var ett 20%-parti i nationellt. Men den här utvecklingen är alltså inte något som har kommit på senare tid. Den har bara döljts av goda siffror nationellt, så att säga. Utan Moderaterna är allt mindre ett storstadsparti, även om man fortfarande är lite större i storstäder. Medan Socialdemokraterna har gjort omvänd utveckling. Man har tappat mest utanför storstäderna och behåller mer av sitt väljarstöd i storstäderna. Så det är helt enkelt, det är en knepig utveckling som på sikt man måste försöka adressera och komma åt. Men om man tittar lite kortsiktigt så tror jag en faktor i det här valet som kan komma att spela roll, som inte har spelat roll i de tidigare valrörelserna, vare sig 18 och 14, det är faktiskt ekonomifrågan. Om man ser på väljarna nu, hur man tror att ekonomin kommer utvecklas för sig själv personligen, så var det i förra valet så var det fler som trodde att de skulle få bättre ekonomi än sämre ekonomi. Men nu har vi ett väldigt negativt mått på detta. Det är väldigt många som tror att deras ekonomi kommer bli sämre. Och även i Stockholms stad, om man bryter ut siffrorna, är det negativt. Och om man då tänker på den känslighet som finns för många storstadsbor kring deras ekonomi med räntor och så vidare, så kan ju faktiskt plånboksfrågan, hushållsekonomi, ansvar för ekonomin, skatter och så vidare återigen spela roll. Och det har det faktiskt inte riktigt gjort förrän i valet 2010. Så det är väl någonting som jag tror många hoppas på. Men många moderater tänker att om vi kan få in den frågan, då kanske vi återigen, i alla fall i den här valrörelsen, kan väcka liv lite i villaborna i Spånga, så att de tänker på hur de ska rösta på valdagen.
Ja, vi skickar det till Torbjörn. Vad tror du också att plånboksfrågan blir viktigare, och vem tror du i så fall gynnas av det, och i så fall varför?
Men absolut. Jag tror dock att S har lite tur med tajmingen den här gången. För att jag tänker att räntan är att Riksbankens räntebeslut påverkar opinionsundersökningar mycket, mycket mer än vad man kan tro. Jag kommer ihåg när Reinfeldt och Borg var otroligt illa. Alltså, de var väldigt hårt ansatta 2008. Extremt hårt ansatta. Och då analyserades det ofta med att det var a-kasseförsämring och liknande. Och det är klart att det bidrog också såklart. Men jag tror fan att alltså, när ständigt höjda räntan för Riksbanken, som varenda liksom månad var höjda räntan, det tror jag kanske var minst lika viktigt. Och då kommer man till Riksbankens räntebeslut. Och då är det faktiskt så att om inte jag tror, detta är sånt som jag borde verkligen kunna, men jag tror att faktiskt att det är så att septemberbeslutet för Riksbanken är efter valet, det är jag ganska säker på. Så vi har ett riksbanksbeslut sista juni, och nästa riksbanksbeslut är efter valet. Och även om Riksbanken skulle smacka till med en dubbelhöjning, vilket jag inte tror att de kommer göra, de höjer med 0,25, så har det inte riktigt börjat äta sig in i folks bolån när valet äger rum. Så hade valet ägt rum senare på år, så tror jag att hade plånboksfrågan blivit ännu mer aktuellt. Men jag tror inte den kommer att bli fullt så aktuell som
Ja, mycket intressant spaning. Den tackar jag för. Det ska vi verkligen ta med oss.
Ja, det är den institutionella miljön motverkar den här borgerliga valsegern. Det är väl allting mot. Inte bara media, utan också Riksbanken till och med. Ja. Jag skojar lite grann.
Hörrni, vi ska ta avrunda. Jag tänkte bara fråga, nu är det ju 3 månader kvar till valet. Ibland påpekar forskare att valrörelser inte kanske påverka så riktigt mycket som vi tror, utan att det är inte så stora förändringar, men vi minns ju att enskilda partier kan ju förändras väldigt mycket. Torbjörn, du som har erfarenhet från många tidigare valrörelser, de här junisiffrorna vi utgår ifrån, hur mycket kan vi räkna med att de förändras under de sista 3 månaderna här? Vad tänker du?
Alltså, de kan ju säkert förändras ganska mycket inom blocken, det tror jag. Det ser vi att det är rörlig materia. Mellan blocken mer trögt, men jag tror att skillnaden mellan blocken i storlek är mycket mindre än vad som det ibland framställs som i diskussionen. Så att även om S har en väldigt bra siffra som eget parti, så är man ganska sårbar för att det egna blocket är bara marginellt större än det andra blocket. Och det bygger ju på att Miljöpartiet kommer in. Och jag tror att det finns en risk eller chans beroende på hur man är lagd att Miljöpartiet ryker.
Mm. Ja, dessutom börjar vi ju med då Per spaning att det ser nästan ut som att högerblocket är på väg om man tittar på vissa mätningar.
Ja, det byggde vi just på att Miljöpartiet ryckte, för då får du den effekten liksom.
Ja, okej. Ja, det blir strid på kniven där. Vi ska avsluta med den här tuffa, hårda frågan som ni naturligtvis måste få. Ni ska få berätta för mig, som sätter er yrkesheder på spel och berätta hur det kommer gå i valet. Så ringer jag upp på valnatten och skrattar åt det sen. Vem vill börja och sticka fram fötterna?
Jag kan börja. Jag tror att det verkligen beror på om L och eller MP kommer in. Där kommer vi se den stora skiljelinjen och vilka som kan bilda en majoritet eller inte. Men det, ja, skrällen, om vi säger på det så istället, det är ju att om Liberalerna går om Centerpartiet, Miljöpartiet åker ut och SD blir andra största parti. Det skulle vara de stora skrällarna, men som eventuellt skulle kunna hända.
Mm. Okay,
men förmodligen kan vi förvänta oss, men jag tror att vi kan förvänta oss ett valresultat som är i linje med hur vi har sett under hela den här mandatperioden. Det vill säga att det kommer vara någon liten valkrets där några tusen röster avgör.
Mm. Lite försiktigt tips därifrån. Torbjörn, vill du sticka ut hakan än längre och ge oss ett resultat?
Nej, alltså jag tror att S med samarbetspartier, sannolikt, det är mer sannolikt att de blir större än mindre än det andra alternativet. Men jag tycker därmed inte att det är givet att det är en S-ledd regering som väntar därefter. För att jag tycker man underskattar samarbetsproblematiken mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. För det är det allt bygger på. Så att mest sannolikt en S-seger vi på valnatten. Men det är inte alls säkert att det blir en S-seger några veckor senare.
Per, slutligen då, ska du ge oss facit?
Jag tror det blir en stolpe ut denna gång för Miljöpartiet. Det var ju så vallokalsundersökningen kom. De hade legat runt 5% i opinionsmätningarna i valspurten 2018. Och sen fick de 3,8 om jag minns rätt i Valu. Men sen fick de 4,4 när det var sammanräknat. Den här gången ser det svårare ut. Och den siffra som har fått mig att nu, om jag skulle få sätta mitt bolån på något, det är just i SCB. Minsta parti bland förstagångsväljare, minsta parti bland unga väljare under 30 är Miljöpartiet. Och vi ser problematik för dem i Stockholm också. Och det gör att jag tror att Miljöpartiet åker ut, och jag tror att Liberalerna medelst en skjuts kring en ny partiledare med rolig slips kommer att komma över spärren, och det innebär att det blir ett maktskifte.
Vi får se. Ni som lyssnar på podden vet att mitt stora bett ju ligger på att Liberalerna kommer komma in. Mot detta har ju då min kollega Peter Wemblad satt en flaska gin. Så vi får se vem som får njuta av den på valnatten. Jag är övertygad om att det blir jag. Stort tack för att du ville komma till mig och prata opinionssiffror och väljare och politik. Louise Stenberg, Torbjörn Holle och Per Rosenkrantz. Och tack till er som har lyssnat idag också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni blev lite klokare, det blev i alla fall jag. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens skicklig producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.